Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan med Macradion. Med mig idag har jag Peter Esse och Dennis Klarin. Själv så heter jag Tor Lindholm.
Fridens Liljor.
Fridens Liljor, samma, och hej.
Samma.
Hur står det till, Peter?
Ja, jag gör ju det jag brukar göra ibland, nämligen tappa en lins och sen stoppa in igen och tänka vad är det värsta som kan hända.
så händer det värsta.
Vill ni veta vad det värsta som kan hända?
Ja.
Nej, men då vaknar man upp dagen efter med hur ont som helst i ögat. Och sen så här, varenda ljusinsläpp som jag känner det i ögat. Alltså fysiskt, typ som någon hackar sig i ögat. Så jag har inte kunnat binda sig då. Och då är jag halvblind, tyvärr.
Men det ser ändå ut som att du sitter i en ganska ljus lokal. I vanliga fall så brukar man ju knappt se konturen av dig.
Nej, det är skärmen som lyser upp och sen så är det webbkameran. En Logitech Brio 4K som pumpar upp ISO:n så hårt så det ser ut som att det är dagsljus nästan. Men om jag skulle förstora den så skulle det ju vara jättebrusigt.
Det ser ju fortfarande bra ut i alla fall. Även om det inte ser ut, så att säga.
Hur är det med dig, Dennis?
Jo tack, det är bra.
Sitter med kepsen inomhus?
Ja, men jag hade lika fin frisyr som du så jag tänkte att jag skulle bespara er.
Dissar du min frisyr?
Ja, det är rätt stilig faktiskt.
Jag kan mer om 90-talet än alla de kidsen som springer runt och leker 90-talet nu. Så jag äger den här frisyren.
Det är helt klart.
Ja. För er som inte ser mig då, det är bara Peter och Dennis som ser mig här, så har jag odlat lite hår och har skaffat mig en klassisk 90-tals frisyr. Råttfärgat hår, mittbena och så går det ner på båda sidor som en liten gardin.
Tänk han, den ljushårige i Backstreet Boys.
Ja, Nick Carter.
Det är blont.
Var det Nick? Babyface. Mm. Förutom att han är blond då. Det var ju färgat, garanterat. Det är ingen som är blond.
Ja, jag känner några stycken. Men inte i den åldern.
Det är ju råttfärgat.
Jag var också blond som barn. Ja, men ska vi lyssna på lite nyheter, Dennis?
Det tycker vi.
Ja.
Kommer den då, Marcus Thunborg.
Ett indie-skräckspel som utspelas i en möbelaffär blev känt genom dess Kickstarter-kampanj. Målet var att samla in 127 000 kronor, men är nu uppe i 650 000 kronor. Uppmärksamheten gav inte bara positiva vindar utan en känd svensk möbelkedja fick också upp ögonen för det och speciellt designen på möbelaffären i spelet. Precis som IKEA har en blått och gult designspråk på loggan, möbler och skyltar som påminner om IKEAs egna och även anställdas kläder ska ha samma färger. Det anställda är dessutom monster i spelet. IKEA har nu hotat med att stämma den lilla spelutvecklaren om inte alla likheter ändras inom 10 dagar. Han borde ha valt Jysk. Ingen bryr sig på Jysk. En av Elon Musks första åtgärder som ägare till Twitter kan bli att ta tillbaka Vine. En videoplattform där videosnuttas delades för fulla muggar. Plattformen fick bara 5 år på marknaden innan Twitter till slut lade ner den 2017. Elon Musk frågade på Twitter om han skulle ta tillbaka Vine och 69% röstade ja. Och nu ryktas det att Elon ska försöka släppa en uppdaterad version av Vine innan årets slut. Att konkurrera med TikTok år 2022 kan bli tufft med tanke på att TikTok har 1 miljard aktiva användare. Men samtidigt har ju Elon Musk medel till att kunna sprida nya Vine till fler planeter. Enligt en säkerhetsansvarig på Twitter ska en kampanj ha förts om att reglerna på plattformen ska vara lätta att spå efter Musks övertagande. Nu har över 300 konton som använt sig av nedsättande språk stängts av. Och Twitter har förtydligat att samma riktlinjer gäller som förut på plattformen. Jag hade ingen aning om att det fanns regler på Twitter. Spotify kan stoltsera med 195 miljoner betalande abonnenter. Detta kanske kommer att firas med att höja priserna på prenumerationer. Spotifys vd Daniel Ek har nämligen inte missat att Apple och andra konkurrenter har höjt deras priser. Planen är nu att börja med en prishöjning i USA för att sedan utvärdera en höjning globalt. Det börjar bli mer aktuellt än någonsin att sälja ut min integritet till Google för att ha råd med allt. Allt tyder på att Apple är färdiga med produktlanseringarna för i år. Alla som har gått och väntat på nya MacBook Pro med M2-chip ser ut att behöva vänta till nästa år. Det påstås nu att tillverkningskedjor jobbar i takt med en lansering till mars nästa år. Dessutom råkade Tim Cook själv försäga sig i samband med kvartalsrapporten. När han skulle tacka alla medarbetare på Apple för det gångna året råkade han även tillägga att det går in i julhandeln med en färdig uppställning av produkter. Den överblivna tiden använder Apple till att lägga in annonser på hasardspel i App Store.
Det var det.
Sanning på den.
Ja.
Jag tänker Spotify, bryr man sig egentligen hur mycket det kostar?
Inte mycket.
Jag har ingen aning vad jag betalar. Det är så här, det är typiskt sån avgift som bara kommer att finnas.
Ja, men det är 99 tror jag, eller 119 för premium.
Tror vi har Family 199. Eller?
Ja, för jag går ju bara vänta på att det ska komma Hi-Fi nu.
Hi-Fi.
Så det vill jag.
Men det kommer bli extra dyrt, va?
Ja, det är väl snack om 199 typ där också. En person då.
För att lyssna på musik, det är ju 2 CD-skivor på 90-talet.
Ja. Jag tänkte, du lyssnar väl på mer än 2 skivor per månad?
Nej, det var samma Green Day ja, som gick om och om igen.
Dennis Klarin, Hifi i Kjellmo.
Ja, precis. Jag är lite före min tid. Jag fick min Apple TV 4K idag. Så att äntligen har 4K kommit till Kjellmo.
Ni har kört på 720 sedan länge.
Hi, fan.
Ja, så ni bara betalar allt det här utan att titta?
Ja, det drabbar ingen fattig.
Nej, det brukar de säga. Men hur ser det till där? Vad skulle smärtgränsen vara, Peter?
Ja, men för familj eller för...
Ja, vi kan ta familj och så kan Dennis berätta hur det är personligen. Ja, men
299 för familj, men man är väl lite konstigt spot för man har ju det med sig hela tiden. Då är det ju större hån vad jag betalar för Netflix då ju. Som inte ens är familjeabonnemang, även om det används som det. Mm. Det är väl typ 270.
Ja, du har också fått en sån här, det kanske är dags för någon av de användarna du har att flytta, att skapa ett eget konto. Ett sånt mail fick jag häromdagen. De har ju skaffat den här funktionen att du kan ta med dig alla dina tidigare sedda och rekommendationer och spel som de satsar nu mycket på. Alla de resultaten där kan man flytta över till ett nytt abonnemang. Så fick jag ett mail där om att det kanske är dags för någon av de 5 användarna du har att skaffa sig ett eget.
Även när jag installerar nya Apple TV så märker man ju, det är ju jättesmidigt. Allting hamnar ju där, det bara ställer in så man får samma hemskärm på allihop. Men man måste ju logga in på alla tjänster.
Du måste ju logga in på allting.
Ja, och det märker man. Alltså, hela många tjänster har man. Det är 8-9 streamingtjänster.
Men liksom. Där förväntar jag mig helt och hållet att det alltid går att... logga in på telefon istället så får man en kod. Då, sådär så. Men till exempel den mest värdelösa streamingtjänsten av dem alla. Som var den som skulle storsatsa. Och, wow, nu kommer vi visa upp här. Den som skriver sök med S danskt ö. Då, eller vad är det? Sök! Den har ju inte det. Så då är det verkligen sådär. Och jag kör ju alltid lösenord automatgenererad från 1Password. Mm. Så att okej, okay, ja, det är bara att börja där. Liksom, koka lite kaffe och sen så, ja, så får man ju påbörja timmarna då. Liksom. Du vet, jag skriver ju 10 fel där. Och nu, ibland kommer min telefon upp på Apple TV så jag kan sitta och skriva in med telefonen. Men den är egentligen huvudanvändaren, mm, är min son. Så att det är inte så ofta min telefon kommer, mm, upp där.
Även det funkar, för när man väl får upp det och markerar där man ska fylla i så funkar faktiskt nyckelringen många gånger. Det gjorde det inte för mig då på HBO Max. Och då hade jag tydligen kvar mitt gamla HBO Nordic-konto med, och den gick på en annan mail. Så jag loggade in på den först och flyttade över mitt konto till Max. Och fick massa mail om det. Sen loggade jag ut och kom på att jag loggade in på min andra mail. Och då kom jag åt allting. Vilket skit det var. Då är jag irriterad.
På tal om irritation, jag har blivit av med mitt Amazon Prime 29 kronor i månaden konto.
Nej.
Ja, vet du varför?
Nej, men det kom ett mejl så här, vi ber så mycket om ursäkt. Vi ser ut som att vi har dubbeldebiterat dig då. För att jag har ju Amazon Prime.
Mm. Yes, det står i finstilt längst ner. Ja. Jag såg mejlet, jag hann precis... jag tror att vi pratade om det för ett gäng på där sen, men när jag såg det mejlet så var det bara så nej. Och så återaktiverade jag det.
Det var inte igång ett tag. Men det gör inte så mycket, jag planerar att ha Amazon Prime. Det är nu så släpper de ju fri hela musikbiblioteket, Amazon Music.
Mm, så då.
Och men bara via shuffle-läge. Det var lite så Spotify också höll på där. Man fick ha en spellista som shufflade den då, så reklam.
Just det.
Men sen är det ju lite så, jag har ju min lilla gamingkanal, SO-bilan, spelveckan med SO-bilan där. Ska vi se om man kan twitcha lite och så istället. Och Twitch ägs ju av Amazon. Och allting är uppkopplat där. Och då får man lite perks och sånt om man är Amazon Prime-medlem. Så att det är väl inga konstigheter med det.
Just det. Så du kanske tjänar längre på att säga upp den här 29 kronor?
Ja, den är uppsagd. Jag fick tillbaka 2 månader faktiskt också. Så jag fick tillbaka 60 kronor.
Oh.
En latte.
Ja, jag har slutat köpa. Har inte sett min TikTok? Slutat köpa kaffe ute. Jag är så blivit mina föräldrar nu. Termos.
Ja. Det är fint. De är ute på resa.
Ja, vad var det? Drabbar ingen fattig eller hur var det nu?
Nej, men anledningen att man inte är fattig är ju för att man inte köper kaffe för 60 kronor per dag.
Sant. Eller har Spotify för 199 eller vad det nu var.
199, jo men. Det gäller alltså, prioritera. Det är familjeabonnemang och... Ja, det är ju några stycken som använder.
Vad skulle du säga, Dennis? Var ligger din smärtgräns?
Nej, men om wifi kommer nu så skulle jag gärna inte betala mer än 200. Och vi är ju dumma nog, vi kör ju varsitt premium här hemma. Inte kör familj.
Nej.
Jag vet inte varför det har blivit så, men liksom, vi har inte gått över, tagit steget. Och klassat oss själva som familj.
Nyckeln till rikedom är inte ge bort pengar.
Nej, sorry.
Det är som när... Min syster, hon fuckade lite när hon skulle sätta upp Tibber, så att det blev ingen invite-kod. Så jag på henne varje dag att hon ska lösa det. Det går ju att lösa i efterhand. Och bara, men du som har, vad har jag nu, 30 000 eller någonting liggande nästa. Bara vänta på att jag ska ta en luftvärmepump eller något. Det spelar ingen roll. Och så säger man, vadå? Skulle du bara gå till ditt lokala, din elleverantörs fråga, hej, vill du ha 500 spänn? Bara, nej, jag har så mycket pengar.
Ja.
Det gäller att vara smart.
Sorry.
199, så långt kan du sträcka dig för att få ditt hifi. Men du orkar inte ta tag i det och slå ihop det med sambo.
Nej, jag har inte gjort det. Men det är väl som mest att säga, 299 för familjeabonnemang är ju ändå rimligt. 199 för hi-fi är rimligt. 99 har ju alltid varit rimligt, men jag tror det är uppe på 119. Så ja. Att, det är väl ganska rimliga priser. Som SSA säger, alltså Spotify har man använt i decennier och det är alltid med en, liksom. Alltid på. Så det är värt en liten slant. Själv då?
Mm. Jag vet inte, jag har inte Spotify längre. Så att jag har ingen aning. Jag kör ju Apple Music. Det är ju... Och sen så är det ju en del av Apple One heter det, va? Det här där man får deras arcade.
Just det.
Alltså deras spel. Som man får ladda ner hur mycket som helst att spela. Så länge man prenumererar. Och sen så får man iCloud Drive. Och sen får man Apple Music. Och sen så är det någonting till, tror jag. Jag minns aldrig vad det är.
Är det inte Apple TV Plus? Alltså?
Just det, den betalar man annars för. Ja. Och nu så höjde de priset på den till, var det 250 från 199 eller något sånt.
Kostar Apple TV Plus 199?
Apple One.
Nej, alltså hela Apple One.
Ja, för de höjde ju Apple TV Plus ganska rejält. Var det från 59 till 89, vad tror jag?
Men jag är med. Alltså jag betalar det per månad gärna för Foundation. Ja.
Men du kör inte Apple Music då?
Alltså? Nej, varför ska jag göra det? Har aldrig tyckt om den tjänsten. Tycker Apple. Och... jag är ju där i livet där jag någonstans stannar med det jag har.
Det är det man ska göra.
Jag är nöjd liksom.
Du menar du har blivit gubbe?
Ja, kanske det. Eller nöjd. Det är generellt sett nöjd i livet.
Stan Smith-skorna är de bästa som har gjorts. Det kollade jag ut för 20 år sedan. Jag kommer inte köpa några andra. Jag kommer fortsätta köpa samma.
Sen har jag ju alltid älskat Discovery Weekly på Spotify.
Okay.
Men det är också sådär. Apple TV. Förlåt. Apple Music. Man har ju växt ifrån det här varumärkesvurmandet. Så att det ger ju inte mig någonting.
Jag har inte växt ifrån det, men jag är ändå jättesvårt för Apple Music. Alltså det är som sen när man är så van med Spotify så känns det liksom Apple Music krångligt. Jag hade den period, men då är det så här liksom, då lyssnar jag på album. Jag vill liksom gå in och söka låtar, det blir skitirriterande, så har hört att jag liksom, jag lyssnar på hela skivor istället.
De har ju ändrat paradigm några gånger, och det här att det här man aldrig riktigt fick ihop heller, vad är ens egna bibliotek och vad är streamingen. Det är samma sak med Apple Podcaster. Mm. Det är allt lite så här. Men herregud, hur svårt det är att göra tydligt. För där har man ju före Spotify, det är att du har ju inget liksom bibliotek. Eller du sparar ju bara spellister och låtar.
Ja, du kan ju ha. De försökte ju se på det där att du skulle ladda upp dina egna låtar och ha på Spotify också. Men de lyckades ju verkligen.
Ja, men det går ju. Alltså det går ju. Men ja, varför skulle jag göra? Allting finns ju numera.
Ja, men om man då har som Dennis massa högupplöst musik som man... kanske dratt in någon LP-skiva eller liknande.
Det ersatte väl ersatte inte Apple alla ens egna högupplösta skivor ett tag med sina egna.
Ja, det var ju det.
Den skyddade
de hade lite bekymmer med det där. Vad som då var mitt och ditt enligt Apple. De tyckte ju att det var väl egentligen om man skulle använda deras match. De hade ju en liten tjänst som hette iTunes Match. Där man kunde matcha alla sina plattor och få dem då från filkopierade eller då hemma kopierade MP3-or, och sen så synkade de dem mot sitt bibliotek och så fick man deras version av det, och då kunde man streama de här, och då fick ju helt plötsligt artisterna betalt för det, vilket de inte hade fått tidigare.
Grejen var ju med den att det var ju inte så att det egentligen ersatt. Det var någon gång som det hände, tror jag, som folk, det var någon bugg eller något, men det var ju inte så att det var mer än skulle ersätta. Det var bara att när man väl hade iTunes-matchat allting och så bytte man dator och så vidare, så tänkte man inte så mycket att man skulle flytta över de där filerna från den gamla datorn, för att ja, de var ju ändå där liksom. Det var ju de man hade matchat ihop, och helt plötsligt hade man inte de gamla originalen. Då, så att, ja. Men det där har alltid varit ett härke, och jag har inget tålamod för det längre.
Det känns verkligen som att både podcast-rappen och Apple Music är liksom iTunes i miniatyr, och iTunes orkar man heller inte med. Så var det bara. Så att...
Vad härligt, för jag upplever ju exakt motsatt. Jag tycker ju det är fruktansvärt när jag ska in i Spotify och pilla. Jag har ju tillgång till det via min sambo som inte heller vill gå över. Medan så ibland ska jag in, och särskilt när folk delar musik från Spotify, så får jag gå in i Spotify och lyssna på det där. Tycker det är så mycket klick. Jag behöver klicka runt för att veta vad jag är, och så helt plötsligt försvinner låten. Och så att jag känner mig som en riktig boomer när jag sitter i Spotify och ska hitta något.
Ja, det är vad man är van vid, såklart.
Ja, jag tror jag har väldigt mycket med vana.
100%.
Om vi hoppar över till någonting annat som inte är så vanligt, eller kanske är det det. Kända eller rika, framgångsrika kanske inte, men i alla fall män i maktposition som väljer att ha sina egna plattformar för att inte bli begränsade i vad de säger.
Pratar vi om SE och bubblan nu?
Titta inte på det, SE. Vi tittar på Elon Musk. Tänkte som först att vi skulle prata om Twitter och vad fasen som händer här efter att han har kommit till makten, vågar man säga så. Men samtidigt så kom det ny information bara mellan att jag hade kollat upp och sen gick och satte mig vid datorn.
Mellan tankar, så att säga, kom det. Alltså,
det är...
Eller vad snabbt tänkt.
Jaja, herregud. Peter, du har ju varit inne väldigt mycket på teknikveckan.bubblan.se. Fick jag rätt ordning där?
Nej.
Nej. bubblan.teknikveckan.se.
Och där tjötas det ju mycket om denna. Folk är livrädda, folk skrattar åt Elon Musk, och det är ju rätt mycket nyheter var och varannan dag här om allt som vi hörde här Thunborg sa. Att nu är han på väg att ta tillbaks de här korta videosarna från Vine till Twitter. Han sa upp hela styrelsen. Han utsåg sig själv till vd. Han springer in på Twitters kontor och med en vad var det, en vask och twittrar då let it sink in vad det var.
Alltså, han göteborgare kanske.
Och alltså det är liksom sen delar han information från det här en högernationalistisk sajt där han delar en så här konspiratorisk artikel om att den här attacken som var mot Nancy Pelosis make Paul Pelosis egentligen var att han hade bråkat med en homosexuell prostituerad. Och sen så tar han bort den här tweeten när han blir kritiserad för det. Och då pratar vi, då var han vd för Twitter när han gör detta. Samtidigt så verkar de ha problem med, som vi hörde också Thunborg sa här, en hel del folk som utnyttjar situationen med maktskiftet på företaget att försöka sprida N-ordet extremt mycket och twittra andra hemskheter och försöka få till det som att det ska framstå som att Twitter nu har gett upp alla regler. Vad säger vi om den här takeovern? Var det det här vi förväntade oss, Peter?
Ja.
Det var det. Vi visste alla att det skulle gå så här.
Mm.
Ja. Var kommer det sluta? Om vi nu visste detta, då borde vi veta hur slutar det?
Alltså, det finns ju... I ena vågskålen har vi ju att han faktiskt gör någonting väldigt bra med Twitter. Just för att han har ju en tendens till att få saker gjort och väldigt bestämd och sådär. Man hörde ju det här att han inte förlöst det nya prenumerationssystemet Twitter Blue som krävs då här framöver från den 7 november för att få sin lilla bock då, den blåa bocken, den här batchen som ju är ju så här valuta, trovärdighetsvaluta. Har du din blåa batch bock där att du på både Facebook och Twitter så är det ju någon. Då är det ju någon i smöret i den här världen. Men för att få den då i framtiden så Twitter i början så gällde det att känna rätt människor. Sen var det lite så här verifieringsprocess som jag tror de flesta kunde göra men kanske inte orkade. Och sen så nu så då från 7 november så måste man betala för då den här prenumerationstjänsten Twitter Blue. Den finns ju inte i Sverige eller stora delar av världen. Den finns ju bara i USA. Och man kommer att höja priset.
Senast given här var faktiskt $8 skulle det bli. Och,
ja, för man var ju uppe i typ så här 12 ja. Eller alltså var uppe i över 100, alltså över 100 kronor i morgon. Men
man skulle få en perk till då om man köpte den här Twitter Blue. Det är ju att man får använda då man kan posta videos och man kan posta längre tweets.
Mm. Mm. Just. Nej men det är väl jättebra alltså mixa produktutveckling. Går jättesnabbt och framåt och sådär. Och det är det han är bra på. Han är ju bra på att hitta också pengar till att göra det här. Så det är för Twitters del är det nog en stor fördel. I andra vågskolan är ju att vi är ju en man som skulle kunna starta tredje världskriget med en tweet. Han är ju otroligt arrogant. Och han tillhör ju de personerna som bara för man är ett litet geni på vissa saker. Så verkar man också tro att man är det i alla andra saker också. Så vi har ju haft kontroverser runt Ryssland och Ukraina. Om där han då egentligen tweetar ut vad som skulle kunna vara officiell rysk propaganda då, det vill säga folkomröstningar, ja, och sen det här att Krim på något sätt skulle tillhöra Ryssland historiskt och att det var ett misstag att inom citationstecken ge bort den. Alltså det handlade ju om hela Sovjetunionen, det var ju gränser drogs ju lite kors och tvärs så att säga där, och man får någonstans, Ukraina är någonstans. Det är ju alltid så med historik att man kan välja ut en specifik historik i tiden. Men någonstans så hela den ryska federationen födelsen är ju egentligen i Kiev. Så som de själva ser på det liksom. Alltså det vill säga Ukraina och sådär. Så där var det jättekorkat. Sen var han igång med Kina och Taiwan. Och sen var det ju det här med Pelosi också. Att, jag menar, jag har inte pratat så mycket om det. Men Elon Musk kom ju från den här politiska hemvisten där man glorifierar yttrandefrihet på det sättet att yttrandefrihet handlar om att man ska få säga vad man vill utan att bli motsagd. Däremot någonstans så innebär ju det att den som är argast och galnast och skriker mest, den vinner ju den diskussionen och kan hota mest.
Den som hörs.
Ja, och i det här fallet då med Pelosi då, så det han gjorde då var ju att twittrade att det kanske finns ett litet tecken på att det finns något mer bakom det här, och så twittrade han ut den här länken då till Malabo, vad heter den tidningen? Var någon sajt, Malabo någonting.
Alltså det var ju samma sajt som skrev att Clinton var utbytt, alltså att hon var död och att hon hade blivit ersatt av ett skal.
Men det är ju liksom en ding ding värld, och man kombinerar extremhögen och ding ding värld i princip, de bara hittar ju på saker. Och sen försvann den då. Och sen så, men det som jag tycker mest allvarligt där efteråt var ju att han twittade ut då att nej, jag har inte tweetat någonting om New York Post, var det? Eller var det New York Times?
New York Times.
Nej, men och det var liksom, för då hade New York Times skrivit då att Elon Musk har tweetat ut en falsk, eller länkat till en falsk sida då. Och sen så svarar då Elon Musk med att säga att nej, jag har aldrig länkat till New York Times. Och det är bara så här, men sluta angripa media. Alltså du har ju gjort det. Du gjorde ju det. Och om det var ett misstag för att du sitter och inte liksom kan särskilja på saker och ting. Alltså det är okej att vara lite alternativ höger. Och det finns ibland så att säga poänger där. Alltså det är så polariserat i USA. Liksom, alternativvänstern är inte perfekt heller. Det är ju alltid så att du hittar dina fiender. Och om det nu är så måste det finnas bättre. Det måste finnas bättre källor än just liksom en fake-sida som har det som mål. Så att han är ju där hela tiden vid gränslandet. Sen ena stunden så pratar han liksom att ja, men vi ska... Ja, men han var ju så här kompis med, vad heter han? West.
Kanye West.
Kanye West.
Som är kompis med Trump. Ja. Mm.
Som har blivit helt galen. Som liksom är mega antisemit och sådär. Och alla säger upp i bekantskapen. Alla. Och det går inte jag med honom. Alltså det är så här, vissa helt plötsligt bara så... De får ju en psykos ju. Och sen i och med att du är känd så på något sätt så blir det som istället för att springa runt i sin egen lägenhet och klottra på väggarna så blir han liksom som en kändis som att det blir en grej då. Och det var ju samma sak där liksom att ja men välkommen. Och så går han och köper parlerna Kanye West. Samtidigt som Elon Musk gör det så pratar han då med annonsörer så där, för att det är ju otroligt viktigt. Jag menar, tänk dig de här investerarna som står bakom de här. Hur många miljarder var det man köpte? Han köpte...
44 va?
Var det 44 miljarder dollar? Eller var det 44 dollar per aktie?
Det är ju... för mig...
Eller var det bara rock? Ja. Elon Musk höll jag på att kalla det till. Du kan väl gå kolla på det medan jag avslutar. Det är naturligtvis så... Då så skulle han då lugna annonsörerna då med att nej, men, Twitter ska inte bli liksom ett free for all hellscape. Och det är ju det lite handlar om. Om man det helt enkelt inte blir några konsekvenser av att bete sig som ett as. Liksom. Och så då säger man det till det. Och sen så att han har ju en dubbel natur. Och problemet är väl att det är svårt att dölja det då. Men jag tror att är det någon som kan få Twitter till att bli någonting. Det man vill är ju att man... Alla drömmer om att man är den här superappen. Som egentligen bara en. Det bara finns en. Och det är WeChat i Kina då. Det vill säga att man kan göra allt. Du kan chatta, du kan betala... pengar, handla med, du identifierar dig, det är rubbet liksom, men det är ju ingen annan som har lyckats med det. Facebook vill ju det på Messenger, Apple vill ju det på också, Messenger heter ju samma sak, eller iMessage som vi gamla godingar säger, och naturligtvis så vill Elon Musk att Twitter ska bli det, men det är svårt. Alltså i Kina så kan du få folk att försvinna, sen så har du liksom din, det är ju Tencent som äger den ju, och då är man ganska så säker på sin monopol där då liksom. Men i de här hyfsat demokratiska länderna så funkar det inte så, utan det är ju marknadsekonomin som styr. Så att jag tror han kommer få svårt med det. Ja.
44 amerikanska biljoner.
Miljarder.
Ja, så 44 miljarder. Mm. Ja, det är mycket pengar. Det finns ju väldigt mycket intressen i det där. Men det jag tycker är intressant med de här männen, för det är ju uteslutande män som går och köper sig plattformar för att prata på. Det är ju att de vi har sett här, i alla fall om vi tar Trump då som startade sitt eget. Jag vet inte hur det gick för det där egentligen. Men han hade väl en...
Nej, det
gick, han gick väl från att ha någon miljon följare till att ha några hundratusen bara på sin nya plattform. Det var väl de som inte käkade popcorn som inte följde med. Eller ja, de som inte käkade popcorn utan hejade på som följde med. Och de andra som bara följde Trump för att han var tokig. De följde kanske inte med. Men oavsett... Så båda de här två männen är ju två män som kommer från pengar. Alltså de har ärvt sina förmögenheter. Sen har de ju skapat ibland luftslott och ibland ordentliga alltså, saker med värde. Men de har inte haft den goda egenheten att hålla käften och verka i det dolda. Utan någonstans så har de, jag vet inte om mamma och pappa sagt till dem att de får säga vad som helst, eller att som du sa här, växte upp i att free speech betyder att de får säga precis vad de vill, och ska säga precis vad de vill. För de hamnar ju hela tiden i blåsväder på grund av det, och gör de här fula då, antingen plockar bort sina tweets eller angriper media om att media gjorde fel först, så därför så nollställer det hela spelet, så då räknas inte det jag sa, eller ja. Och det här pågår ju hela tiden, så att frågan är då när han har sin egna plattform, och han kommer inte sluta göra det här, för det är inte någonstans att han kommer vilja sluta. Alltså säga så här, ah, det här är ett företag som behöver gå bra, jag behöver backa, utan här har han egentligen bara köpt sig friheten att fortsätta säga vad han vill och inte behöva stå för det, för att han någonstans är vd för företaget.
Att just att han är vd för Twitter, jag tror inte det är det stora, jag vet, jag tror jag varken från eller till för honom egentligen, snarare tvärtom, jag tror han själv ägnar sig lite åt självsatir. Han hade nog garanterat gått för presidentposten om det inte... Det faktum att han är inte amerikan.
Så nu fick jag bli vd för Twitter istället för president.
Ja, precis. Han kommer ju från, det var ju gänget som, ja, han kommer från PayPal. Så att hans företag i Sydafrika, han är från Sydafrika, Elon Musk. Så att han växte upp i apartheid, Sydafrika, bara det. Och även Elon Musk, nej, Trump växte upp med en far som vägrade hyra ut till marker och sådana saker. Så att det är ju lite... Så med den sak. Men han startade ju ett bolag som sen blev uppköpt då av PayPal. Och på den vägen är det ju. Det är där. Sen när det såldes då, var det då han fick sina egna Stort. Miljoner. Men det är klart alltså. Det är sällan,
han hade ju många miljoner sen
det är ju sällan man. Det är ofta så med. Jag tycker det är kul man läser så här. Entreprenörer. Så man måste våga satsa på det man tror på. Jo, fast du hade en grundplåt som inte är över den här världen. Liksom.
Det var ganska lätt.
Det är härligt när de slår sig på bröstet och säger att de är self-made.
Och så är man lite så här, ja men jantelagen i Sverige, jag kämpade emot den liksom och vann. Bara, men åh, sluta liksom.
Ja, trött på att säga bara för att få skryta.
Men det är en annan podd. Men du, Peter, du tänkte fortsätta i temat stora företag som uppgång och fall.
Uppgång och fall, ja. Men jag tänker att det är lite det vi ska göra faktiskt. För att jag vill prata lite om... Vi pratar om virtual reality, va?
Jag minns bara när du säger virtual reality. Så jag känner, det myser till hela kroppen. Ja, det är TV3, det är lördag morgon. Jag tittade på de här barnen som satte på sig sådana hjälmar. Och så flög de in i en annan värld. Och så sprang de runt där och sköt.
Nej, jag hade inte TV3.
Nej, men detta var när jag var hemma hos min kusin. Resten av tiden så var det ettan, tvåan och danska.
Ja, jag hade ju inte det på Gungvalamasten, tror jag. I Karlsson, utanför Karlsson.
Nådde inte upp dit.
Nej, precis. Jag ska prata egentligen om två saker som tekniker som vi håller på med och förhåller oss till. Baserat på kanske inte så mycket kundbehovet som företagets behov i sig. Jag ska börja med den lilla varianten faktiskt, så det har inte så mycket med virtuality. Ja. Men det finns ju ofta när det har blivit, när man har kommit till en platå inom en viss teknik, då måste man hitta på saker som inte utgår från kundens behov av att få problem lösta. Jag menar, iPhonen löste ju liksom vårt behov av att ha en handterminal för att göra saker. Det är inte svårare än så. Det var därför den blev framgångsrik. Och lite sådana saker. Viss teknik uppfann man ju nästan direkt. Sen behöver man egentligen inte hitta någon lösning på det. Till exempel, jag tänker på musen och tangentbordet. Det är ganska så fast.
Det är svårt att vidareutveckla så mycket.
Och det är många som har försökt. Men i slutändan så, så är det en väldigt effektiv sätt att kommunicera då. Och vi ska beröra det strax också, men lite att virtual reality är ett sätt att försöka komma förbi det då. Men Minority Report, har ni sett den filmen?
Ja, men det var länge sedan, jag minns inte.
Snacka om att man måste ha kraftiga överarmar där för att orka liksom, de sveper över skärmarna som...
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Den. Det är ju också samma sak i The Expanse. Det är så här, de navigerar genom helt en svepa mellan skärmar. Så, herregud, vad är det för fel på en joystick? Mm. Det är samma sak i Star Trek. Det är så här, oh nej, nu måste jag köra manuellt, så kommer det upp en joystick. Ja, var det inte det smidigast hela från början istället för liksom att trycka på knappar? Så här får touchknappar också. Jävligt jobbigt om man är i en fight med Klingons där och liksom touchgränssnittet.
Nej, men det där har du väl en ganska bra poäng i. Det är väl väldigt, väldigt många serier där framtiden är mer vad ska vi säga, omständig än det vi har idag.
Mm.
Det var ju bara Star Wars var ju så här. Ska vi zooma in här? Jag måste stå och vinka med armarna. För
men Star Wars är jättekonstigt. Du ska alltså plugga in deras gränssnitt där robotarna ansluter. Det är jättekonstigt. Men det är ju för sig länge sedan. Far, far away.
Ja, Galaxy. Det är tillbaka till det.
Ja. Men jag vill börja med bara en liten svepare då. Nämligen vikbara telefoner. Det är en sån klassisk.
Svepare, det var snyggt.
Ja, men du vet. En sån här touch. Vikbara telefoner. Det är en sån sak som ingen efterfrågar överhuvudtaget. Och det blir nyheter hela tiden. De har tagit fram nya och de är bättre än den ena och bättre än den andra. Och sen jättemycket reklam. Kostar jättemycket. Och jag är bara så här, säljs någon?
Vem köper dem?
Ja, Tor Lindholm
har
köpt
den. Jag har inte köpt den, men jag kan säga att jag såg en i Bilda. Ja. Ja. För i fredags, jag var på Mitt om natten, en jävligt bra föreställning om Kim Larsen, sångaren.
Jaha.
På
blev mördad.
På Nöjesteatern i Malmö. Så vi var inne där. Nu är det ju så att jag är ju för 82. Medan de här som var där var inte födda 82. De var lejonmanar hela bunten, silverhanar och silverhonor. Det var nästan så att jag undrade om de hade hjärtstartare på stället, mer än en. Där såg jag en man som plockar upp en telefon som han viker upp som en bok. Och så sätter han sig och då inser jag, vänta lite här, det är de som plockar upp sina telefoner typ 3 gånger om dagen. De har en sån här.
Jag menar de flesta med silvermån eller silverhår, de kör ju iPhone precis som alla andra. Det var som när vi var på Google Pixel-eventet. i Stockholm där ihop med så här Stockholms influencers. Det var ju så här, ja, de kollade upp telefonerna men de fotade med iPhones liksom. Ja. Till och med de skulle hävda sig där mot Tim Cook där, så var det ju post from Twitter for iPhone eller något sånt där.
Just det.
Det var en gammal klassiker. Nej, men så då, det är ju den där klassisk så att allting är uppfunnet. Vi behöver inte släppa nya telefoner varje år i den segmentet, utan egentligen behöver vi inte göra det ju. Det är bara Apple som ska innovera en ny kontakt som heter USB-C. Ja, det har de faktiskt redan gjort. Det är många som inte vet det. Jag tror vi har tagit upp den här gången. Att det någonstans är Apple som ligger bakom USB-C. Ironin i det. Men det har vi nog pratat om tidigare. Men bortsett från att vi alla går och väntar på en iPhone med USB-C. Sen är det ganska klatt liksom. Och...
ja, jag vill ha ett par hörlurar med USB-C.
Ja, jo, men ja, visst. De kan få innovera det också. Sen är det klatt.
Kan jag få en Apple Watch som kan ta QI-laddning?
Ja, det hade ju varit trevligt. Men Apple, jag har ingen Apple Watch alls. Så,
du ger ju din till din fru.
Hon har en Garmin. Men poängen är i alla fall att inom Android-världen så är det lite så här. Bättre kamera, bättre skärm. Bättre kamera, bättre skärm, bättre kamera. Och det är bara så här, åh, gud vad tråkigt.
Och snabbare laddning och större batteri.
Snabbare laddning.
Alltid. Ja. Det är bara siffror.
Som är dessutom, du ska inte få hålla på så, utan det ska vara power delivery. Och då, ja, det kan ju säga du laddar 240 watt också på en telefon med det. Men det är lite så, okej, men då måste vi hitta på någonting. Och då är det så här, vi skaffar vikbara telefoner liksom. Okej, men bränn era pengar på det. Däremot, det finns något som heter Amaras lag. Vet ni vad det är för något?
Nej.
Det är Roy Amara. Jag vet inte om det uttalas på det sättet.
Upplys oss.
Ja, jag höll ju på. nej, men han sa en väldigt klok sak en gång. Han är född 1925 då. Så att han var ju för i sin tid då. Men vi tenderar till att kraftigt överdriva effekten av teknologi, ny teknologi i det korta loppet. Men vi tenderar också till att kraftigt underestimate. Jag är så trött.
Underskatta
effekten av ny teknik i långa loppet. Och för ett sånt exempel så kanske man kan säga att när video kom med 3G så var det så här, alla pratade om revolution och det var ju dittan och dattan. Och liksom, hade LinkedIn funnits då så hade ju alla människor pratat om det där. Vilken framtid det är och så. Men det visade sig att det var ingen som använde det och det blev ju en riktig flopp. Och alla bara, men vi kommer aldrig prata om video. Sen så kom ju det nu som blev en självklar del av det. Om det så är att, det var ju inte liksom videotelefoni så i sig. Utan det är ju som vi sitter nu här liksom över, spelar in med Zencaster eller Microsoft Teams. Du väljer själv vilken enhet du vill ha det på. Om det är bara datorn eller om det är på mobiltelefonen och så vidare. Så där får man verkligen säga att man först överskattar det grovt. Och sen kanske underskattar det då. Vikbara telefoner är ju som fråga vi liksom ändå... liksom, om vi applicerar Maras lag här, då har vi inte ens kommit till huvudpunkten. Men om vi tar vikbara telefoner då innan. Så ja, det finns ju de som grovt har kanske... jag vet inte om det är någon som har överskattat den effekten i Kotalop. Jag har inte hört någon som faktiskt bara, shit, det här kommer att förändra allt. Jag har faktiskt inte hört det någon. Och på samma sätt, om vi inte överskattar den tekniken kortsiktigt, då kanske inte underskattar den långsiktigt heller.
Ja, men då börjar det bli
så jävla icke-fråga liksom.
Då börjar det bli liksom omvänt. Då kanske underskattar nu. Och,
ja. Nej. Ja, men det var ju lite så här, till exempel när en annan som man kan applicera på, det var ju när de lanserade så kallade netbooks och alla bara, Apple måste satsa på netbooks, bla 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 bla. Och den marknaden dog ju totalt för att de var ju helt värdelösa de. Och var ju långsamma och allmänt fruktansvärda då. Men sen samtidigt får man väl säga det att många av de datorerna som kom idag, de är ju så tunna men också kraftfulla då. Så att det är inte så att de definitionen av netbooks, men det finns väldigt många tunna datorer nu som är kraftfulla och på så sätt så kanske vi då först överskattar då att alla måste satsa på netbooks och sen bara nej. Och sen har vi då liksom fått det smygande då. Så det är jag tror faktiskt inte vikbara telefoner har... jag ser faktiskt inte vikbara telefoner överhuvudtaget som en fördel. Utan det skulle i så fall vara plattor och sånt. Men har vi pratat om innan. Jag ser faktiskt ingen framtid för de grejerna. Jag bryr mig inte någonting faktiskt.
Nej, men vad vinner man liksom? Man kan vinna lite skärmyta.
Jag vet att du vinner ju att du står ut liksom. Du har råd med den här svindyra telefonen. Men herregud, man ska köpa en lila iPhone 14 Max Pro så är saken löst.
Ja, jag har funderat lite på det där också med när jag skulle vilja ha det. För Innan så släpper jag med mig en 16-tums MacBook Pro överallt. Rätt tungt. Blir trött i ryggen. Och sen så ett tag så släpper jag med en iPad. Och var 12,9 är de va? Mm. Lite väl stort. Det blev ändå tungt. Så att man ska ha skydd på den så blir det tungt. Alltså den är ju lätt i sig, men om du ska på något sätt skydda den här skärmen så är det liksom, det blir tungt. Och sen så senaste veckorna så har jag istället tagit med min iPhone 14 som du sa här, Peter. Fast jag har även ett väldigt litet tangentbord som jag har i innerfickan på min skaljacka.
Oh, herregud.
Och sen så kopplar jag upp den och så sitter jag och skriver upp med tangentbordet.
Mm.
Jag förstår. Alltså, där hade jag gärna sett att jag helt plötsligt kunde förvandla så att min telefon blev i alla fall dubbelt så stor så att jag kunde få upp två
fönster. Vad du vill där är att du ska kunna koppla den till en skärm som står på.
Ja, det hade varit det göttigaste.
Apple, USB-C fixa. Så, nu vill jag prata om någonting som verkligen kan Amaras lag måste kunna appliceras på, och det är ju då virtual reality. Men det är ingenting, det är inte helt nytt. Det är ju så att vi minns den gräsklipparmannen 1-2-3 Lawnmowerman.
Jo, det har man ju sett.
En person med en funktionsvariation, ganska grov sådan, som psykiskt då, som får jobba med lite virtual reality. Och sen så blir han ett geni då, inne i den här världen. Och det går ju lite knas då.
Lite.
Och så får de andra också koppla upp på det. Tore är väldigt tyst för att han googlar nämligen på denna film As We Speak. Man ser det i ögonen på honom.
Ja, nej, jag googlar på den här VR-serien som jag kollade på.
Okay. Ja, Google var det och det var serien. Men sen var det... vi pratade om när jag gick i... om det var i... högstadiet. Eller om det var början på gymnasiet. 2003 år. När började vi gymnasiet?
Ja. Vi började gymnasiet 1997.
Nej.
Måste det vara 98?
Var det var på 90-talet. Oh, herregud.
Vi tog examen 2001.
Tala för dig själv. Jag tog det 2003. Jag gick ju 5 år på gymnasiet för jag var väldigt special boy.
Nej. I VR?
I VR, precis. Ja. Nej, men jag gick i Ronneby och det var väl inte riktigt min... Jag var väl lite för intresserad av världen för att vara kvar i Ronneby. Så att jag gick ett och ett halvt år på IT-gymnasiet på Kronotanskolan. Och sen jobbade jag lite och sen började jag om ettan på Kungsmadskolan. Inte Kungsmark, det är väldigt viktigt. Kungsmarken ligger i Karlskrona. Utan Kungsmadskolan i Växjö. Bästa upplevelsen ever.
Coolt.
Ja, det är magisk gymnasietid faktiskt.
Men jag måste bara hijacka din grej där för just skolor, VR och jag har nämligen en granne som jobbar med ett VR-företag i Malmö. Han berättade att man hade sett ganska bra resultat när man tog problembarn. Alltså ni vet sådana som inte kan sitta still i skolan. Använder
vi sådana termer, Tor?
Ja, men sådana som inte kan sitta still i skolbänken utan mest slåss och bråkar med alla. Och sen så körde man föreläsningarna för dem i en VR-miljö istället. Så man satte på dem VR-headset och helt plötsligt fick de mycket lättare att fokusera på då lektionerna.
Fantastiskt.
Ja, det är bra.
Men det var inte det du skulle prata
om? Nej, jag tror det finns andra drivkrafter bakom. Jag skulle säga att när jag gick där i gymnasiet i Ronneby, vi skulle 98 någonting, då fanns det något som heter Ahlgrens Electronics i Ronneby och de hade VR-headset. Alltså vi pratar 90-tal. Och steg upp liksom en hel... Det måste ju kosta hur mycket som helst. Den gick i konkursen istället. Var väl en anledning kanske. Ja. Men det var ju... Alltså det var ju... Man satte en hel maskin på huvudet nästan. Det är så mycket teknik just nu som pågår parallellt med det som intresserar oss. Som jag tror också väldigt många som jag tror... som av våra läsare också. Och det ena är webb 3 då. Som är lite svårdefinierat. Men det är liksom någon form av centraliserad webb som jag aldrig tror kommer att bli av. Men det är ju kryptovaluta, det här blockkedjan och sånt. Det vill säga att du inte har några centrala servrar och punkter och sånt. Det är det ena. Det är lite mer svårdefinierat, så jag ska faktiskt vänta med och prata om. Det andra är ju det att just nu pågår det att vad vissa företag hoppas är det nya gränssnittet mot hur vi kommunicerar med varandra. Och det är ju VR och AR, men framförallt VR. Och det började ju egentligen när Facebook, eller började, men det nådde väl kumlen av början när Facebook bytte namn till Meta och sitt Metaverse. Och det är så kul att vi har med Tor här. För Tor brukar ju sikta upp mot Apple-satelliter i skyn och sånt. Och ha massa visioner och sådär. Och just nu ser Tor extremt trött ut. Så jag känner, har du någon relation till Metaverse, Tor?
Alltså jag har ju suttit och kollat på de här presentationerna. Alltså jag har inte skam nog för att det ska räcka.
Inga skämskuddar i världen.
Alltså det är så mycket sekundärskam när jag tittar på det här så att det gör ont. Det är som, jag vet inte vad jag ska jämföra det för, men har ni någon gång tittat på film och så blir det så pinsamt som man nästan, jag måste gå
det går inte
i köket.
Men det och skammen kommer ju också från att det här är då ett av de stora
vuxna människor som sitter och gör detta och tror.
Ja, eller hoppas. Men varför är det så viktigt? Kan vi börja där, tror ni? Varför tror ni det är så viktigt för just Facebook att skapa det här metaverse? Och metaverse får man ju nästan definiera som, alltså grejen är ju den att just nu är det ju inte någonting annat än Second Life med VR-headset. Mm. Och Second Life var ju, man kan ju säga så här, det är ju som vad World of Warcraft hade varit utan slagsmål, utan quester och utan NPCs nästan. Man skulle sitta det och, jag menar, det är lite som här och nu, det vi förväntas göra här nu, istället för att ha våra feta mickar här framför oss. Och så sitter vi och tittar på varandra här i skärmarna. Då skulle vi alltså förvänta oss att vi skulle ta på oss ett VR-headset. Så att vi såg varandras avatarer istället.
Och sätta oss på ett café.
Ja, eller sitta här hemma och göra exakt samma sak nästan. Ja. Det är bara att vi skulle få se, vi skulle undra hur ett års 90-tals finns. Jag tror inte det finns pixlar för det. Och Dennis vackra skägg, jag tror inte det, liksom, det går inte återge då. Och då har man ju också börjat då att nu kan man då scanna av ansiktet. Så att datorn bygger upp väldigt naturtroget. Och faktiskt, om jag pratar så pratar liksom mitt datoransikte. Mm. Och då bara känner jag så här, ja fast eller så bara har jag kameran här.
Ja, men det är som du säger där, tror jag, att den där lagen du snackar om. Att vi behöver ju den här mellanstegsfasen. För nu, alltså när jag tänker VR idag så är det typ spel. Så det här Facebook tar fram nu, det blir som ett spel. Vi ses liksom som avatarer i en värld.
Alltså, finns det inget att göra, det är som en brems.
Nej, men det är liksom inte utvecklats verkligen. Men det kommer ju inte vara, eller alltså, det här steget är värt mycket för sen, vi säger om 20 år, när det är så vi kommer ses, så var ju enda grunden för någonting, för det kommer ju se helt annorlunda ut.
Frågan är ju varför vi skulle ses på det sättet.
Nej, men istället för att ses så här som vi gör nu, i kameror, så kanske det blir mer verkligt och naturligt att göra det sen.
Men det jag tänker är så här, för det var därför jag pratade om mus och tangentbord från början. Jag tänker så här, videokonferens, det kanske där vi kanske har löst problemet.
Ja, men det stannar ju.
Jag tänker, det hade ju vi nu har hållit på i en timme nästan här nu. De är rätt svettiga, de här VR-headseten. Jag har haft ett på mig. Du var med, va? Tor, var du med när vi körde PlayStation?
Jag har också haft. Ja. Det är inte
de blir ju mindre och mindre och mindre, men då pratar vi ju om och då pratar vi om att, ja, men om du bara tar på dig ett par glasögon och så, men det måste ju vara omslutande på det sättet att skärmen måste ju ta över allting. För annars så blir det ju att du ser periferiseendet från resten av. Sen finns det ju AR då. Men då ska du alltså ha ett par glasögon som projicerar Tors och Dennis ansikte framför mig. Det är lite som det här som vi sett i vissa science fiction. Vet, Resident Evil har ju en sån där man sitter, eller det finns många filmer, man sitter och pratar. Och sen är det någon som går rakt igenom då. Och visst, där har man ju verkligen Amaras lag där vi sitter och... Vi sitter ju naturligtvis och totaldissar då det här och därmed i förlängningen. Alltså vi underskattar vad vi kommer att se i framtiden. Medan Facebook, de grovt överskattar vad vi kommer att se under korta perioden här nu. Och det är det jag vill samtala om mest, tror jag faktiskt. Varför gör Facebook på detta viset? Ha? Varför gör de så här, Tor?
Jag tror att de är väldigt, 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 väldigt sugna på att vara först på bollen. Skapa det här universumet där de vill att allt det här ska hända. Jag kommer tillbaka till AR strax, för jag slog mig här att vad jag vill ha det till. Men när det kommer till VR, jag tror att Meta eller den, vi säger så här, och nu kommer jag säga någonting som är en klyscha och som alltid tas upp särskilt av boomergubbar, och jag börjar väl närma mig det, men jag tror att det Meta-universumet som löser VR-sexen,
exakt.
Där har vi dem som 100%. Vinner. Där kommer vi vilja ha det.
Det är inte bara det. Det är ju, alltså, Microsoft Flight Simulator har ju naturligtvis det har man kommit rätt långt med. Men det är likadant där. Du ska sitta på det här stora headsetet och flyga. Eller även till exempel tänk dig om att du faktiskt har möjlighet att det är vattentätt. Så du ställer dig i duschen. Och sen så vi sänktes ju det med hajar där på det här med PlayStation. Minns du det? Mm. Jag hade en kompis som testade. Då fick han ett galler under benen.
Ja,
så, du vet, bara satt så han hade liksom fötterna på det. Så det handlar ju om, det finns ju vissa saker. Så, ja, men det är lite så här. Och även det är klart att du säger att du har ju alltid de här rail-shooterna. Det vill säga att du har någon som styr pansarvagnen men så är det själv som skjuter till exempel. Eller du... eller på annat sätt. Så du har ju liksom sex. Du har ju andra sätt att få adrenalin på. Det vill säga ut och skjuta fienden. Simma med hajar och sådana saker. Men allt det där handlar ju om nöjen. Och det är inte det Facebook alls siktar på. Det är inte det de kan göra. De kan inte skapa en sexsimulator. De kan inte skapa ut och skjuta liksom. Utan de på något sätt vill att vi ska ta på oss de här MetaQuest-headseten. Och så ska vi sitta och ha möten med dem på. Och jag tror att de kommer få väldigt svårt med det. Innan jag ska presentera min teori om varför jag tror att det är så viktigt för Meta, alltså Facebook, gamla Facebook, att göra detta. Dennis, har du någon tes om varför det är så viktigt för just Mark Zuckerberg och Facebook?
Nej, men jag tror alltså dels i dagsläget det ska väl egentligen ersätta sociala medier i så fall. Att vi samtalar och ses på det viset. Men jag tror att Facebook har ju bara blivit liksom kattvideos och delningar.
Jag tror att problemet med Facebook är att det är för lite kattvideos just nu. Jag tror att det är det som är paniken.
Men som jag sa innan, jag tror liksom att det kommer ju leda ditåt på något vis. Att vi kommer leva mer i VR, men det är fruktansvärt svårt att veta. Och som Tor säger att de vill vara först på bollen och skapa något sånt här. Det är inte konstigt. Mm.
Om jag får snå lite där igen och fylla i vad jag menar med först på bollen. Det är ju hela den här NFT.
Ja, det är ju en annan sak som är så här. Det som tillhör Web3 då. Att vi, de här transaktionerna när vi köper. Det handlar egentligen om att köpa. Ja, men först skulle det vara så här digitala apbilder. Typ att alltså man gjorde ett konstverk och så sålde man det. Och verifikationen att du ägde detta. Fast det fanns ju över hela internet. Det då var i blockkedjan. Allt istället för att det var en central server som sa att du ägde då. Och sen då att du då kan sälja vidare. Men den marknaden har ju imploderat.
Men där tänker jag att Meta fortfarande har den här bilden av att de kan sälja hus och de kan sälja kläder och de kan sälja hela den här biten och bli liksom...
Ja, men det känns som att det kommer bli ett Sims. Liksom.
Marknads, alltså the marketplace.
Ja, jo det, men det är ju en bra... Fast frågan är varför kan inte The Sims vara... Blir det Sims. så här. Tor, du har ju rätt men fel då.
Okej. Ja. Alltid trevligt om man har det.
Nej, men det är ju som du säger. Det är klart att Facebook vill vara det här center av universum. Men det är ju raka motsatsen mot hur NFT fungerar. NFT fungerar på det sättet att det är decentraliserat då. Oftast via en kryptovaluta som heter e-någonting.
Men jag tror inte att de vill inte gräva guld utan de vill sälja spararna.
Ja, men Facebook vill nog vara både gruvan och sälja spararna tror jag. Och här kommer min take på det hela.
Låt höra.
Alla de stora techbolagen har någonting utom Facebook. Och när jag säger Facebook, alltså då menar jag Meta. Jag kommer variera mellan Meta och Facebook. Men Meta är ju moderbolaget till Facebook då, naturligtvis. Facebook. Och Meta då tar massa pengar från Facebook för att kunna investera i den här då, Metaverse. Men alla barnen i Silicon Valley har någonting utom Facebook och Meta. Apple har hårdvara, de har iPhone, de har operativsystemet, de äger hela den. Och dessutom då har de börjat gå in på en väldigt lukrativ annonsmarknad också. Så att där man äger väldigt mycket där, man kontrollerar väldigt mycket. Microsoft har ju hela Windows. Men man har också Office då naturligtvis. Det är inte det stora. Utan man är ju en av de två stora molnspelarna. Man har ju sitt Azure som är enormt. Alltså du bygger väldigt mycket. Även iCloud och sådana saker byggs med hjälp av Azure hos Microsoft-servrar. Så där är man ju jättestora. Man är lite trygga där. och ja, Windows, när man presenterar Windows 11, så var det ju mycket att nej, men vi tror på ett öppet system. Vi hindrar ingenting så som Apple gör. Det var ju bara att jo, ni tror på ett öppet system så länge allting går på Windows då.
Ja, såklart.
Ja. Google, herregud Google. De äger ju vår sök liksom. Vi har ju, Microsoft har ju Bing, men alla webbläsare, även DuckDuckGo, alla de använder antingen Google eller Bing. Och Google är naturligtvis de absolut största på det. Googles annonser, de finns överallt, precis överallt. Även vi på Teknikveckan, utan att ens ha ett Google-konto. Så fort våra annonssäljarbyråer inte har något eget att leverera, så backar den tillbaka till Google-annonser. Så de äger ju hela annonsmarknaden i princip. Och det ska ju sägas det att Facebook, jag menar de två, om du ska annonsera sociala medier eller om du ska annonsera sådär targeting och sånt, då är det klart att det är Google och det är Facebook. Men jag ska komma lite varför Facebook inte äger det på riktigt strax. Sen har vi Amazon som ju, ja, de är ju, har ju sin retailverksamhet och de har ju, det ska ju sägas att alla här har ju också sina egna röstassistenter. Så de finns ju hemmet också. Apple har Siri, HomeKit, Google Assistant, Google Home eller Google Nest. Amazon har ju Alexa. Och jag menar, Amazon äger ju i princip retail i USA. Både på nätet och de är ju så stora så det finns inte. Och de har Amazon S3. Det vill säga det att det är Azure och det är Amazon som har de servrarna som vi alla använder i princip då. Det kan ju till och med vara så att vi använder kanske inte nödvändigtvis dem direkt. Men de företagen som vi anlitar kan i sin tur ha sina servrar på Amazon eller Microsoft Azure. Så vad har Facebook då? Ja, de har en webbsajt. Ja. Jag menar, om Google har annonsering, alltså Google Ads och sådär, så vi ser ju aldrig Facebook-annonser. Det är inte så att ni varit inne och surfat på någon sajt, så jag menar, det räcker med att gå in på Tradera och sen det du har surfat på det här, helt plötsligt så ser du ju annonser för det överallt, både på DN och på Teknikveckan och så vidare. På Facebook funkar det annorlunda. Där kan du få upp de annonserna på Facebook. För då har man liksom Google Pixel och så vidare. Men Facebook, det är bara en simpel webbsida.
Så de äger fruktansvärt mycket information.
Ja, det gör de ju absolut. Men där har de ju också haft problem med det där. För de har ju också fått åka på ganska så hårt kritik för det där. Nästa grej är ju det att det räckte med att Apple gjorde en policyändring. Så förlorar man miljarder i de här att man inte kan spåra på iOS. Mm. Vad händer när det kommer till Macen? Vad händer när Google förändrar någonting? Google har inte riktigt samma bekymmer. För att Google, dels så går du alltid in på google.se när du söker någonting. Och dels så går det fortfarande då, som sagt, att spåra mellan webbsajter. Bara att inte, jag menar, kakor kan du ju sätta ändå liksom. Det är bara att du får inte spåra på det sättet som Facebook gör. Alltså Facebook har absolut ingenting egentligen. Och det vet man ju om också. Jag menar, man köper ju upp så här. Man köper WhatsApp, man köper upp Instagram. Men så går man och köper Instagram. Vad händer då? Ja, men kidsen drar till TikTok. De är otacksamma små glinen, va?
Man kanske inte är oflyt.
Ja.
De drog först till Snapchat. Sen drog de till TikTok. Ja. Sen så, de tog ju WhatsApp. Mm. Det var ju i sig ganska stort av dem. Och sen så har de väl, det var väl en 20 miljarder, vad är det så? 20 miljarder dollar och sen, som de köpte det för. Och sen så köpte de Oculus.
Ja, de köpte Oculus, ja, precis. Det var där det började mycket med. Och då undrar man vad tusan de skulle ha dem till. Men problemet med WhatsApp och Facebook Messenger. Så det är ju att vi pratar ju hela tiden om personlig integriteten. Och så Facebook är ett game där. De har köpt massa meddelandeappar som alla bara, men när ska det krypteras då? När ska det vara tvåfaktorskryptering då? Alltså så bara jag och Dennis eller jag och Thor kan läsa det. Inte några elaka myndighet här när jag och Dennis pratar om vårt fake Lego. Jag köpte en Tesla i Meablocks istället för Lego. Det vet vi ju, danskarna kommer agera på det. Ja. Nej, men det är så här, personlig integritet är jättebra. Eller jätteviktig för oss, och den blir allt viktigare. Och här i detta så Facebook, för varje gång det blir viktigare, så varje gång förlorar Facebook. Så vad Facebook då har insett att man måste göra, tror jag, det är att man helt enkelt måste skapa en helt ny infrastruktur. Alltså en helt nytt sätt att verka.
En helt ny värld.
En helt ny värld, ja. En helt ny värld. Hur går det då? Är det Aladdin eller?
Ja, det är Aladdin.
Så att då satsar man jättehårt på detta. Och
försöker då, precis som vikbara telefonerna, så försöker man då skapa någonting som inte kunderna på något sätt efterfrågar, men som man själv är väldigt beroende av. Och sen att det blev just detta, ja, det handlar ju naturligtvis om att Mark Zuckerberg har alldeles för mycket tid och tyckte det var jättekul med VR. Jag vet i början där, när de stod där i, efter orkanen där i Haiti, och de liksom, åh, titta vad snygg jag är liksom i det här. Och det var ju så hemskt liksom. Herregud, du står i vrakspill här och bara, det var ju så hemskt. Så verkligen från vänt. Så då har man ju det att satsa på. Och så det är ju därför man tar alla pengar man har och bara plöjer in i det här. Men det var ju John Gruber på den Fireball som sa det, att för då de här som utvecklar den här metaverse, alltså Facebooks variant då av, du loggar ju in och så kommer du in i en värld där du helt enkelt kan gå runt som din avatar liksom. Du får just ditt, och det är ju som vanligt då liksom, att du kan inte greppa någonting med händerna, utan du får ha de här kontrollerna och så får du peka och så får du trycka liksom. Det är ju det är jättedumt. Om du ska sitta och ha ett möte med Thor och Dennis, då är det ju igen mycket trevligare att använda mina egna händer och trycka av och på mute här till exempel. Nej, nu mutar jag inte av. Ja, jag prickade inte rätt här liksom. För det är ju så här, det är som ett lång pekpinne då. Och ska man konfigurera sin avatar, det ser så hemskt ut också. Det är ju så vilka avatarer som helst, våra memojis och sånt liksom som vi har på iPhone.
Ja, de är till och med värre.
Ja,
alltså, det är riktigt illa.
Ja, det är det. Och då, som han mycket riktigt poängterar, för då har liksom på Facebook sagt, eller Meta då, förlåt, att de som utvecklar, ni måste vara i den här världen liksom, för att ni måste äta er hundmat så här. Och äta egen hundmat är ju ett metafor för att protokollet kanske äter. Okej, äta hundmat i metaverse. Det heter ju någonting annat. Det är för metaverse är ju själva begreppet för allt det här då. Men de har ju en egen sån. Och det jag sa, det var ju, men alltså, om det här hade varit någonting som var kommersiellt gångbart, då hade de ju fått beordra sina anställda att inte vara i de här världen, för de ska vara programmerare istället. Du vet, så det är det som är det viktiga. Nu så är det istället, men ni måste använda det här liksom. Jag menar, om du utvecklar någonting som du själv inte vill använda, så jag tror det finns en sån här metafor hur GTA blev till, så som vi känner till idag. Man utvecklade då Grand Theft Auto. Det var de första två spelen var ju ovanifrån perspektiv, och så körde du runt där. Den första betan när de höll på, det var liksom, men allting funkar bra, spelmotorn fungerar, och så var det bara så här, men det är ju inte kul. Nej. Utan, men då så var det någon bugg som gjorde då att de era poliserna, de liksom, eller de programmerade någonting, och så blev det som att de era poliserna, de gav ju sig aldrig. Alltså de var skitjobbiga. Och sen var det bara så här, men det här är ju jätteroligt. Du vet, man råkar köra över någon och så jävlar vad det kommer poliser liksom. Och sen då från de här trean uppåt då, så blev det ju tredje varianten istället, som du då hade helt andra missions och så vidare och story och sånt liksom, en hel värld var uppbyggd. Men här var det ovanifrån perspektiv. Det var så här, men det behöver ju vara roligt, det är det som är grejen ju. Och metaverse som det är idag, det är ju inte roligt, utan de virtuella världar som vi tycker är roliga, det är ju datorspelen. Jag menar, det är ju World of Warcraft, det är ju, och så har vi ju, som Thor sa liksom, det finns säkert de som tycker det är jättekul med erotikspel, både med och utan
missions.
Med och Oculus Rift. Och sådär. Men det här att vi skulle liksom utveckla någon form av, för att om vi vill fly in i någonting, då är ju för att vi vill fly från vår verklighet. Det är ju inte för att vi sitter hemma och jättemycket längtar till att få sitta på ett virtuellt kontor. Då hade vi ju suttit på kontoret. Och jag är helt övertygad om att vi kommer ha en framtid som vi kommer få uppleva, där vi kommer kunna ta på oss glasögon som är minimalistiska, så vi inte är helt så här genomsvettiga. Där liksom vi bara har vanliga hörlurar. Eller kanske hörlurar med liksom bara glasögon och så. Och få upptäcka så himla mycket saker. Nöjesställen där vi liksom får ta på. Ja, vi får byta om till badbyxor. Och sen så får vi vara liksom i vattentät VR-maskin. Och så får vi sänka som de här hajarna. Och det finns hur mycket som helst. Det finns AR-möjligheter inom så många jobb. Framförallt inom operationssalar och så vidare. Där du får data på ögonen och sånt. Men jag är helt övertygad om att investerarna på Facebook, de kommer inte ha tålamodet att investera på Meta. Kommer inte ha tålamodet att Mark Zuckerberg ska leka fram de här virtuella världarna utan att tjäna en spänn, utan bara förlora pengar och förlora pengar och förlora pengar och förlora pengar, samtidigt som användarskaran på Facebook bara minskar och minskar och minskar och minskar. Facebook idag är ju bara ett glorifierat forum.
Ja, det är det. Så du säger att Facebook är dött, Twitter kommer maska sönder, det är också dött. Så vad ska vi
jag
göra?
Tror jag faktiskt Facebook, jag tror Twitter är ett spännande äventyr framöver. Sen att hela den här Elon Musk, Twitter, Tesla, alltså att det kan komma för mycket konkurrens från alla håll. Att Starlink aldrig går med vinst då. För att det kostar mycket mer än vad man kan ta betalt för de här satellitinternetet. Att Tesla får så mycket konkurrens från alla håll. Att Twitter inte kan tjäna några pengar. Ah, det kan ju vara jobbigt liksom generellt sett. Men det är ju en betydligt roligare resa framöver att se vad Elon Musk hittar på. Om han kan hålla sig lite i Twitter-skinnet då, va? Och inte hålla på med sitt Twitter-skit som man kan göra ibland. Men att Facebook inte kommer att vara de som tar de virtuella världarna till oss. Det är ganska att Facebook inte kommer vara. Jag är också övertygad om att Facebook inte, alltså att vi kommer om 10 år kommer vara skratta åt Facebook, att det kommer inte existera så som vi känner till det. Sen kommer det vara andra bolag som plockar upp stafettpinnen och tar de här virtuella världarna framåt. Men jag tror det kommer komma från nöjesindustrin istället faktiskt. Jag är ganska helt övertygad om det.
Ja, det är rimligt.
Porr, nöje. Där någonstans.
Det är lite samma sak.
Ja, jag gör det lätt för mig att säga nöjesindustrin. Ja. Och sen så nöjen är olika för olika människor.
Lång utläggning där, Peter. Så nu vet vi hur det kommer gå framöver. Jag vill tillägga där att AR-glasögonen tror jag stenhårt på. Att jag kan där få min större display. Jag kanske inte vill ha en uppvikbar telefon för att få stor display. Utan när jag sitter på bussen eller tåget och ska skriva så vill jag bara ha fram tangentbordet. Och sen så på med glasögonen så kan jag få texten där. Sitta och skriva lite.
Vad är det för fel på en skärm och tangentbord då? Och mus? Där vi börjar egentligen.
Det är en bra fråga, Dennis. Riktigt bra fråga.
Tack.
Tangentbordet vill jag ju ha. Det är ju bara ett skärm. Men kan det vara i glasögonen så är det ju king. Då slipper jag ju sitta och typ så här, dels hålla i skärmen eller ha plats för skärmen. Jag kan sitta med bara tangentbordet i knät och skriva.
Men då ser du inte din omgivning eller så?
Jo, om jag har AR så ser jag ju allting. Det är bara texten som lägger sig ovanpå.
Ja, men det är som att du sitter i bilen och antingen koncentrerar man sig på det framme eller så sitter man och koncentrerar sig på regnet som slår mot rutan liksom. Kommer jag aldrig kunna se båda?
Nej, men jag ser ju om det kommer någon mupp gående mot mig och börjar vifta.
Ja, alternativt.
Ja, skitgött. Men jag koncentrerar mig ändå inte på det som händer utanför när jag sitter med telefonen i handen.
Nej, det är sant.
Men det är en poäng. Det är ju så här, det finns ju en otrygghet och stänga inne sig i en värld om vi inte behöver.
Där har jag alltid tänkt att VR har ett litet, vad ska man säga, någonting att kanske lösa eller vad man vill kalla det. Att om folk ska ha sex i den där VR-miljön.
Om man påkommen. Det är väldigt utlämnande.
Ja, alltså du vet, står där halvnäck med ett sjukt VR-headset på huvudet. Det ska väl, man ska vara jävla desperat,
ja,
tror jag.
Ja, man blir ju väldigt utlämnad alltså, när man sitter med det där instängd. Och, speciellt då kanske man, om det först går någon sexakt på något vis, så känns det ju väldigt tokigt.
Ja, du har ju sex med dig själv i princip, och då kommer ju vi in på alla de här härliga, de, inte moraliska och etiska, men de här filosofiska resonemangen kring... Om du har sex fast den andra människan är någon annanstans i världen, har du sex då? Är du otrogen?
Ja.
Det är jätteroliga diskussioner och det behöver vi inte ha idag. Men det finns en hel del uppsatser skrivna på området.
Vi är sex, är det otrogen? Ja.
Mm. Så med det så tror jag att vi har dragit långt över tiden. Har ni hängt med oss så här länge så tackar vi så jättemycket för uppmärksamheten. Och glöm inte att bli Patreon så Dennis kan köpa större skärmar och tangentbord och möss.
Apple TV 8K.
Kommer nästa vecka, va? Nästa var det. Nu när du har skaffat in.
Precis.
Så Peter, Dennis,
ja.
Tack så mycket för idag.
Tack så mycket.
Tack för visat intresse.
Vi
hörs. Puss och kram.
Hej!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.